Black Notice av Lotte Petri, inläst av Anna Godenius för Saga. Del 3 av 5. Asylcentret Sandholm, Birkeröd, Danmark. Byggnaden påminner om en herrgård med sina skagengula ytterväggar och det glaserade teglet som lyste kallt i månskenet. Ändå bröts intrycket av några stora skyltar med tydliga uppmaningar och ett rött signalljus som inte var direkt välkomnande. Två polisbilar stod på tomgång framför byggnadens smidesjärngrindar. Varningsskyltar i gult och svart signalerade att det var frågan om ett militärt övningsområde. Det var sent på eftermiddagen och redan nästan mörkt. En man släntrade fram mot grinden. Han hade på sig en keps med Röda korsets logotyp. Skärmen dolde det mesta av ansiktet. Han öppnade dunjackan så att en knallröd väst kunde skymtas under. Han log och visade ett ID-kort för en tjänsteman som i detsamma rullade ner bilrutan och nickade som tecken på att han kunde fortsätta in genom grinden. "Var är hälsokontrollen?" frågade en kvinna vid namn Mona på engelska. Hon var iklädd en lång dräkt och huvudsjal. Ansiktet var blekt. "Borta i baracken, precis utanför huvudbyggnaden", svarade en asylhandläggare med ett vänligt leende. Hon tittade på sitt armbandsur. "Jag hoppas inte läkaren har gått för dagen. Kvällsmottagningen har ju egentligen stängt, men i regel arbetar de över." Mona reste sig besvärat från stolen. En hjärtskärande smärta skar i samma stund genom hennes underliv och hon måste sätta sig igen. "Vänta lite så följer jag dig dit. Vill du ha något kallt att dricka?" Mona nickade medan ännu en krampryckning sköljde genom underlivet som efter slaget från en stark näve med förintande kraft. Asylhandläggaren kom tillbaka med en vattenflaska och skruvade av korken. Mona drack en klunk. Hon kom på benen. Långsamt gick de ner längs en korridor med skinande golv och snart öppnade asylhandläggaren dörren och ett kraftigt vinddrag fick sjalen att fladdra. "Det är inte så långt", försäkrade hon. De korsade en smal asfalterad väg och asylhandläggaren öppnade en glasdörr som ledde in till ett väntrum. "Här kan du sitta och vänta, så ska jag bara se om han fortfarande är kvar. Och om han har tid att ta emot dig. Annars får vi leta rätt på jourläkaren." "Tack", viskade Mona och gick in i rummet och satte sig. Nu vimlade det för ögonen på henne. Kort därefter återvände asylhandläggaren och berättade att läkaren kunde undersöka henne en kvart senare. Väntrummet var litet och det luktade instängt. Smärtan hade avtagit en aning. Men den hade en tendens att slå till i oförutsägbara vågor. Hon reste sig och gick ut till toaletten där hon tvättade ansiktet med kallt vatten, baddade huden med en gråaktig pappersservett och rättade till sjalen. Hennes ögon var stora och mörka. Svarta ränder hade lagt sig som permanenta skuggor under ögonen. Ansiktet var fortfarande vackert. Men flykten genom Europa hade satt sina tydliga spår. Bilden från färden dök upp i medvetandet. Hon mindes den klaustrofobiska känslan av att befinna sig i lastrummet i en överfull fiskebåt. När de äntligen kom i land låg det åtskilliga lik på stranden, uppsköljda som brokiga fiskar. Nästa etapp av flykten skedde i en instängd gristransport. Som om de inte var bättre än svin. De hade inte ens rengjort bilen som varit fylld med det redan orena djurets avföring. Smärtorna i underlivet hade börjat i Tyskland och tilltagit i styrka till en nivå som nästan gjorde henne sinnessjuk. Hon hade rest tillsammans med sin kusin Hassan och hans lilla son. I Tyskland hade de skilts åt. Kvinnor och män fick inte resa tillsammans, hade människosmugglarna bestämt. Önskan om en ny och bättre framtid hade slagits i spillror på ett ögonblick. Kusinen skulle hjälpa hennes partner till Danmark.